Lyssna på det här. Om det skulle finnas en maskin som kunde teleportera dig genom att scanna dig, sen förstöra din kropp och bygga upp en perfekt kopia med identiska celler och precis samma minnen på ett annat ställe. Är den här kopian fortfarande du? Mitt namn är Petter Sandelin och jag har funderat mycket på vad jag är. Alltså inte vem jag är, inte vad jag heter eller vad min identitet är, utan vad det betyder att vara någon som kan säga jag. Vad är jaget? Vad menar vi egentligen när vi säger jag? Vi lever i en egocentrisk värld. Varje dag möts vi av en ström av jag som påstår om vad de gör just nu, vad de gillar eller inte gillar, vilka deras politiska åsikter är och så vidare. Vi är besatta av att berätta om oss själva. Idag ska jag träffa Stefan Backas som mediterar och har tillbringat mycket tid med att söka i djupet av sig själv. Jag tänkte ställa honom inför det här dilemma kring teleportering och sen fråga honom vad hans jag egentligen består av. Stefan är också ljudtekniker. Man kan stöta på honom i de österbottniska skogarna där han vandrar runt och bandar in ljudlandskap. Alltså bäckar, ekorrar och sånt som han bland annat använder för meditation. Han pratar ofta om att stanna upp och bara lyssna. Om jag går på fest någon gång så har jag alltid lust att diskutera livets djupa frågor. Men tyvärr så slutar det ju nästan alltid med att jag sitter där och pratar om tråkiga tv-serier istället. Det är därför jag gör den här podden. För att jag ska få diskutera de där riktigt stora frågorna tillsammans med någon. Idag ska jag diskutera jaget och varför vi är så besatta av det tillsammans med Stefan Backas. Välkommen till podden, Stefan.
Tack så mycket.
Jag har ett litet sånt här dilemma som jag tänkte börja med. Om man i framtiden skulle kunna göra en maskin där du stiger in och så scannas du av alla celler i din kropp, alla minnen i din hjärna och så förstörs din kropp men du teleporteras då till, inte vet jag, datan skickas till Mars eller till Ekenäs eller någonstans. Och så kommer du ut där då, en ny kropp, nya celler. En ny hjärna, men det är liksom du, det är dina minnen, det är allting är liksom exakt som det var. Är det fortfarande du?
Ja, no, det är ju jättebra fråga eftersom det beror ju helt på vem vi identifierar oss med. Att är det just de här minnena, de här tankarna som skapar identiteten eller är vår egentliga sanna identitet nå ännu djupare än så?
Så du lutar lite mot njä?
Jag lutar lite mot njä för att...
Du tänker att det finns någonting där inne som inte bara kan flytta?
Jo, jag tänker som så att allting i livet förändras hela tiden. Det finns ingenting liksom i den här relativa världen, den här materiella världen som är konstant. Så om vi ska skapa liksom en identitet av sånt som vi samlar på oss, så då förändras den också hela tiden eftersom vi samlar på oss mer och mer material hela tiden och vi blir bara tyngre och tyngre. Mm.
Så då skulle det vara samma sak idag som det var för en vecka sedan eller för 10 år sedan när jag var någon helt annan?
Jo, exakt. Ja. Men det är ju så som vi egentligen lever våra liv, att vi tänker ju på jaget som den här personen som har gått igenom allt det här, som har samlat på sig de här minnena.
Vilken är min favoritmat?
Ja, exakt. Ja.
Olika drifter och tankar och
åsikter.
Framförallt åsikter. Jag tänker så här, jag röstar så här.
Precis, ja.
Jag är en sån här människa.
Ja. Men det är ett väldigt, för mig är det ett väldigt ytligt jag. Och det är ett ganska illa genomtänkt jag. Mm. För om man börjar forska djupare i sig själv så märker man att det finns liksom, det finns mycket mer än så.
Jag vet ju att du har mediterat mycket och sökt på det viset. Hittar du dig själv då, ett jag någonstans där eller?
Jag skulle kanske inte påstå att jag hittar ett nytt jag så att säga. Utan med meditationen som hjälp eller bara vanligt djupt lyssnande där man liksom kommer i ett tillstånd där fokuset inte ligger på ens egna tankar eller minnen eller bilder eller vad allt nu som dyker upp i hjärnan.
Utan intryck, sånt som är liksom här, nu, hela tiden.
Allt det här som kommer och går, som inte liksom består. när fokuset fejdar från det och istället bara lägger sig på stunden här och nu, den här känslan av närvaro här och nu, det är liksom det här naturliga tillståndet. Och det är som inte ett nytt jag, men det är ändå en väldigt, väldigt naturlig och harmonisk tillvaro som ligger som grund även för det här tillfälliga jaget, som eller det här påhittade jaget, så att säga. Det här normala jaget som vi ofta identifierar oss med. Så under det så finns alltid nog den här, bara det här själva varandet. Och jag tror att ju mera vi tillåter oss själva att liksom uppleva det och bli ett med det här varandet, desto mera harmoni får vi i våra liv. För det är också en sak med när man börjar granska sig själv, forska i sig själv. Är man helt ärlig med sig själv så kommer man på att fanken också, det är nog jag själv som är orsaken till största delen av mina bekymmer, min stress, allt det här som jag stretar emot.
Jaha, på vilket vis då?
Nå, just på grund av hur jag tolkar livet, hur jag liksom dömer allting som sker, så att säga, utanför mig själv.
Ja. Du menar att man kan liksom reagera på, man kan välja själv hur man reagerar på olika saker?
Nå, det är kanske...
Eller hur man uppfattar det?
Sist och slutligen kan man ju det, men bara det att bli medveten om att jag reagerar på ett visst sätt på en situation och sen fråga sig liksom, varför reagerar jag på det här sättet? Att det, om jag blir arg på någon till exempel, om jag blir stressad på någon på grund av att någon annan säger någonting som triggar mig, så det är ju inte den andra personens fel, utan det är ju jag själv som skapar det här motståndet till vad den där personen säger. Så då är det ju mitt ansvar att möta den här stressen inom mig själv, den här ilskan, och också att släppa taget om den, om jag vill må bättre. Att man inte hela tiden förväntar sig att omständigheterna runt om sig ska vara precis i linje med vad jag tycker och hur jag vill ha dem, utan istället skapar den här friden inom sig, den här friheten att reagera på omständigheter så som man vill.
Men det här är nog ett vardagligt exempel, men när jag körde hit så började den här bilen som jag körde med blinka och gå och klaga på något så här däcktryck. Att det skulle vara något fel med däcktrycket, och så åkte jag till Mack och kollade och ställde in allt bra. Sen satt jag med bilen och så fortsatte den att klaga på däcktrycket. Och jag blev väldigt stressad av det här. Men nu när jag tänker på det så är det ju liksom, jag kanske inte skulle kunna bli stressad, för det var ju en varningssignal, men ändå liksom, jag fortsätter ju att existera ändå. Alltså, det är ändå på något vis den här känslan av oro och stress som det skapar hos mig, finns ju bara hos mig.
Ja, exakt.
Inte det ju, inte var det tillverkarens mening att det skulle bli så, och inte det någon annan ens medveten människa som på något vis har en del i den här situationen, det är ju bara jag som är en del av den.
Men som i mitt fall till exempel så blev det så tydligt i ett skede för länge sedan att mitt liv blev så tungt. Jag liksom tillät mig bli så stressad på grund av alla möjliga omständigheter runt omkring mig. Främst jobbet då förstås. Men jag kom liksom till, jag frågade mig själv att vill jag faktiskt ha det på det här sättet?
Vad finns liksom kvar om man skalar bort intryck och allt det här flyktiga? Vad finns kvar där inne?
En fullständig harmoni, skulle jag säga. En tystnad, en lätthet.
Varför tror du vi är så fixerade vid det där, vad ska vi nu kalla det, det där ytliga jaget, det där flyktiga jaget som vi på något vis i väst ändå är väldigt så här fixerade på det här Vad är våra åsikter? Vad vill jag ha till lunch idag? Vem tycker jag inte om? Ja. Vad gör folk åt mig? Det här är mitt.
Ja, det stämmer att vi lever i en väldigt egocentrisk tid där allting kretsar kring det här jaget. Och det är brist på visdom som gör att vi fortsätter att leva sådana här liv, tror jag. För vi har trots allt väldigt starka bevis var vi än tittar i världen på att det här sättet att leva, det fungerar inte. Det är inte hållbart för en sån här planet. Att vi håller liksom sakta men säkert på att riktigt förstöra för oss själva på allvar. Jag tror nog att det är en mognadsfråga också, att vi håller på liksom kollektivt att mogna genom det här stadiet i vår utveckling. Ser man liksom från ett större perspektiv på mänskligheten, så är vi ett väldigt tidigt skede ännu av vår utveckling. Kanske, vet du, vi är i förskolan. Så här håller på att strida i sandlådan om att det där är, vet du. Så kanske tålamod behöver vi ha, och ödmjukhet också inför för oss själva och framförallt också för varandra, för att vi behöver ju komma vidare i något skede.
Det är ganska annorlunda sätt att se på det, för vi tänker ju också på oss själva och historien så där, som att vi är i slutet på något vis, och som att oj vad mycket som har hänt och så blev det så här som det
ja,
är nu.
Precis, ja.
Men vi tänker inte så ofta på att det kan hända, det fortsätter mycket längre än det har pågått.
Mäter man liksom i lycka och kärlek och harmoni, så då är vi väldigt långt ifrån det i den värld som vi har skapat. Så i något skede tror jag nog att vi kommer att inse just det här att det är vårt intellekt som har skapat den här världen. Vi har liksom satt allt för stort förtroende på vårt intellekt helt enkelt. Ja. Och i och med det har vi stängt ut visdomen, den här informationen som kommer någon annanstans ifrån än det som vi då liksom läser om, lär oss och försöker logiskt fundera ut.
Jag brukar tänka ofta, jag tror kanske inte att du håller med, eller så gör du det, men att just det här jag är, som vi är så besatta, vi inte riktigt alls ens finns. Att det är lite sådär att vi har hittat på det. Jag tror inte att det är så jättestor skillnad på oss och djur, att vi är mycket mera, vi ser oss själva idag som sån här superintelligenser som går omkring och skapar saker och har just en massa åsikter. Men vi är ju ofta ganska mycket bara som fast i liksom instinkter och så här ytliga saker.
Ja, men skillnaden mellan oss och djur är att vi har den förmågan att vi kan bli medvetna om det. Medan djur, de är sig själva hela tiden, de kan som inte vara någonting annat.
Tror du att djur har ett medvetande?
Ja, absolut, för allting har ett medvetande.
Men eller du menar att det är på något vis annorlunda än, de kanske inte har en självinsikt om sin situation? Det är svårt att veta.
Ja, det är svårt att veta.
Eller till och med omöjligt.
Ja, men jag tror som så att i naturen finns det en inbyggd harmoni. En större intelligens än vi ens kan drömma om att någonsin förstå. Och att djuren är automatiskt uppkopplade till den här harmonin och den här intelligensen. Medan vi människor också är det i grund och botten. Men vi har den här fria viljan och det här valet att liksom avskilja oss från den här harmonin och den här intelligensen med egna tankar, en falsk självbild, liksom en påhittad självbild. Och för det som ego är egentligen, så det är enbart en separation mellan jaget och allting annat.
Finns det ett sant jag? Vad är det egentligen?
Jag skulle säga att det är just det här jaget som är fritt från egot. Det här naturliga varandet helt enkelt.
Hur hittar man till det då?
Det finns många metoder. Meditation är förstås en väldigt gammal och ännu allt mer populär metod. Men jag skulle säga också att bara genom att lära oss att lyssna utan att försöka lyssna efter någonting speciellt, istället för att lyssna efter ljud, så lyssna till platsen, lyssna till rymden runt om en. Mm. För om vi lyssnar riktigt djupt, då kan vi inte ha våra tankar aktiverade, för att då lyssnar vi inte, utan då tolkar vi. Vet du, om vi hela tiden tänker på det vi lyssnar, utan går ett steg djupare än det. Och det kan vi alla göra liksom. Vi har alla upplevt det någon gång, tror jag, när man, om man är ensam i en tyst plats och man tycker att man hör ett ljud någonstans, så då blir man väldigt, väldigt alert.
Mm.
Då stängs tankarna av och då bara lyssnar man. Och det kanske är bara en eller två sekunder innan tankarna kommer igång igen och kanske rädslor aktiveras och allt sånt här. Men den stunden, där är vi vårt sanna jag.
Spännande. När vi pratar om en stund om vad jag är och vad som finns där inne, om vi skulle gå tillbaka till den där frågan, hur skulle du svara på det nu? Tror du att det här förflyttas om vi skapar en kopia av dig? Eller tror du att det går att återskapa? Eller ligger det för dig någonting så här andligt, jag vet inte vad jag ska använda för ord, religiöst, metafysiskt över det här jaget?
Ja, det är andligt skulle jag nog kanske kalla det själv, det här sanna jaget. Även metafysiskt, med tanke på vartåt liksom forskningen går nu med den här kvantfysiken och allt det här, så tror jag att andligheten och vetenskapen snart börjar, eller de har börjat närma sig varandra redan, med att de i något skede liksom smälter ihop.
Mm-hmm.
Så som svar på din fråga, så säkert skulle det vara möjligt med liksom att flytta över ens känslovärld och ens tankevärld i en annan kropp.
Det kan ju vara så att det skulle vara samma men någonting annat, om du förstår vad jag menar, att det skulle uppstå på nytt.
Jo,
att om jag skulle bli en kopia, så skulle jag uppstå på nytt, men det skulle ändå kanske inte vara det som jag nu anser att det är jag. Det skulle kanske vara samma sak, men på ett annat ställe på nytt.
Exakt, för det tror jag också, samma sak är det med våra minnen. Varje gång vi återbesöker ett minne, så är det aningen annorlunda, eftersom vi är aningen annorlunda personer. Det här uppfattade jag har liksom gått igenom en viss period av erfarenheter som förändrar det. Så varje gång vi liksom ser tillbaka till den vi var då, så är den versionen förändrad.
Är den produkt av din hjärnas celler, eller är det något annat?
Jag tror att hela det här jaget, det här uppfattade personliga jaget, lilla jaget om vi kallar det, det är en produkt av omgivningen runt omkring oss, hur vi har blivit, i vilken miljö vi har växt upp, hur vi har blivit bemötta, hur folk har relaterat till oss, vad vi har lärt oss, eller vilken information som har programmerats inom oss, in i oss och så här. Så att hela det jaget är en produkt av någonting annat. Så jag vet inte om den här, var den här informationen liksom sitter annanstans än i vårt medvetande. Men det är ju en, så att säga, ett objekt i vårt medvetande bland miljarder andra objekt där.
Om man skalar bort allt då, intryck och sådär, så kan man inte ändå säga då, men att vi är ju alla de här intrycken, vi är ju alla våra reaktioner.
Ja, det är ju ett väldigt vanligt sätt att se på livet, och det är inget fel med det. Det är liksom, om det ger ger en den liksom trygghet och bekräftelse som man behöver, så om man tycker att man kan leva ett lyckligt liv liksom med den uppfattningen av livet, så absolut. För mig var det bara inte tillräckligt att jag ville liksom gå djupare. Så
egentligen är det någonting, det är nästan som att du känner att det är mer, inte mindre.
Nej, nu är det egentligen att man skalar bort, för att om man skalar bort de här intrycken, allt som man har samlat på sig, det här, just det här personliga jaget, så desto mer av själva livet, vet du, kan du öppna upp dig för.
Mm-hmm.
För ju mer vi samlar på oss av de här personliga intrycken, minnena, åsikterna, vet du, preferenserna, desto mindre blir möjligheten att ta in livet runt omkring oss. För då, det här personliga filtret som vi liksom ser världen igenom blir så jättetjockt att vi vill bara se vissa grejer, vet du.
Ja, jag förstår. Det låter som att man blir liksom, man föds kanske jättestor och så snävas man ner och ner. Exakt, och till slut är man en bitter gammal gubbe.
Precis.
Som bara kan se allt på en liten smal väg och inte ser det som är runt om. Ja, gärna.
Ja, så jag tror inte att vi är här liksom att samla på oss en massa bagage. Utan det är en sorts, det är helt enkelt en bieffekt av den sorts liv som vi lever, som gör att vi blir nedtyngda av det som vi liksom, allt det som vi har gått igenom, allt det som livet har erbjudit oss. Men vi behöver som inte samla på oss det för att leva ett rikt liv. Utan jag tror att det är tvärtom, att ju mer vi kan släppa taget om, desto rikare liv kan vi leva.
Det är någonting som är så där att man ofta ser på livet som en sån här, att man själv ska vara någon sorts produkt som ska utvecklas, eller som så där, lite den här tanken med att alla ska ha en bucket list och det ska man göra innan man dör, eller liksom att man på något vis ser på livet som att det skulle vara bara det man har gjort.
Precis, och det är just den här essensen av det här egodrivna perspektivet på livet. Och det är det som gör att resurserna på vår planet tar slut när alla vill leva sådana liv.
Och sen är det ju väldigt få som bryr sig om det livet sen när du är död.
Jo.
För det är ju bara då din samling med minnen, jag vet inte, upplevelser.
Ja.
Saker. Även om folk sörjer dig så är det ju fortfarande liksom borta det.
Precis.
Där. Den där samlingen med intryck. Jag har ofta en så där ganska cynisk, nästan lite bitter syn på mig själv och mitt jag. Jag tycker ofta att min hjärna och mitt medvetande gör såna här saker som, vad ska jag kunna ta för exempel? Innan jag kom hit så ringdes vi ju. Och innan jag ringde dig så funderade jag, som säkert folk gör, vad jag ska säga när jag pratar med dig i telefonen. Jag vet inte, jag brukar i alla fall göra det innan jag ringer.
Ja.
Och så märkte jag funderade då hastigt igenom vad jag skulle säga. Sen började jag fundera igenom det här samtalet en gång till. Och sen tror jag ännu att jag funderar igenom det en tredje gång. Och så plötsligt kom jag på mig själv att vad sitter min hjärna och gör? Den funderar en tredje gång igenom det här samtalet som inte jag har haft ännu. Och när jag på något vis, okej, då låter jag väldigt tankspridd och så här. Men då tänker jag att vad har jag egentligen för medvetande ens? Om det är så här min hjärna fungerar.
Ja.
Om den går tre gånger igenom det här så kan jag ens påstå att jag har en fri vilja eller ett medvetande.
Nej, precis.
Eller ett jag.
Ja.
Är jag nog mer än en flyktig sån här fjäder som svajar i vinden?
Ja, ja, det har jag också gått igenom nu, den här processen av att liksom, och går igenom fortfarande nu och då, när man märker, när man kommer på sig själv att varför fungerar jag på det här sättet? Varför gör jag så här? När man märker att man gör ologiska saker eller reagerar helt kompulsivt på vissa situationer och så här.
Varför blev jag arg nu?
Jo.
Det var ingen poäng att jag blev arg.
Nej.
Ja.
Så där tror jag att vi behöver ha, på något sätt behöver vi kunna erbjuda oss själva, ge oss själva kärlek och tolerans och tröst i de här situationerna också. För att bli arga på oss själva för att vi blir arga, så det gör bara saken värre, vet du. Eller att bli besvikna på oss själva för att vi inte presterar som vi ville att vi skulle prestera.
Jag kan ju också känna att det där jaget som jag har ofta stängs av. Alltså, till exempel när jag sover så är jag lite osäker på om jag alls är medvetande, eller det är ju någonting som sker ganska långt utanför min kontroll. När jag står i kassan och väntar på någonting, så kan plötsligt, jag kan känna nästan att hela min kropp är avstängd, hela mitt medvetande. Det går liksom, du vet det här, plötsligt ser man att oj, den här personen framför mig har gått 5 steg framåt.
Precis, ja.
Var var jag under den tiden? Och jag landar liksom ofta i det där att jag var i något tillstånd som inte är jättelångt från döden. Att jag tycker nästan att jag inte existerar under den där 10 sekunderna.
Nej, precis.
Och jag är lite osäker på om ens det där stora djupet av mig själv existerar då.
Ja, jag tror nästan att du låter dig smälta samman med det där stora djupet. Vet du, och göra kanske det, flytta fokuset mer till det än på allt det som händer liksom runt det här lilla jaget.
Mm. Det låter ju lite mer tröstfullt än det här min feeling, att jag kanske bara är död i 10 sekunder och sen botas jag upp på nytt på något vis. Jag läste ett sånt här citat av Albert Camus när han skulle definiera jaget, så sa han så här: om jag försöker definiera och sammanfatta det så rinner det undan som vatten ur min framsträckta hand.
Wow.
Det tycker jag var ganska nice sagt.
Det var jättefint.
Och inte konstigt att vi är så besatta av någonting som vi inte riktigt kan definiera.
Exakt.
Det är nog märkligt att hur kan hela vårt samhälle vara så besatt av jag, men ingen kan riktigt berätta vad det är.
Nej, precis. Ja, det är en intressant paradox som jag önskar att vi alla skulle bli medvetna om.
Ja.
Och börja fråga oss själva att vem är jag egentligen?
Nu ska vi gå över till de här frågorna. Jag brukar ställa alla i den här podden lite liknande frågor om meningen med livet som jag själv funderar på.
Mm.
Och den första frågan skulle vara just det. Vad är meningen med livet?
Meningen med livet, jag tror att vi har alla den friheten att vi får liksom hitta vår egen mening med livet. Men för mig på det här andliga planet så skulle jag säga att det är att lära känna mig själv, lära mig bli ett med mig själv så mycket som möjligt. Det här större jaget, det här alltet helt enkelt. På det här relativa planet är meningen med livet kanske att lämna den här världen lite mer harmonisk och kärleksfull än den var när jag kom hit.
Om du skulle träffa en utomjording, vad skulle du berätta om mänskligheten? Någon som inte har sett mänskligheten, hur skulle du beskriva den? Vad är en människa?
Ah, jag tror ju att utomjordingarna känner till oss mycket djupare än vad vi gör själva. Men jag skulle nog ändå kanske försäkra dem om att i grund och botten är vi nog nästan alla väldigt godhjärtade och välmenande. Vi är kanske lite, vi har utmaningar just med vårt ego just nu. Vi är liksom lite så här. Vi är i grund och botten godhjärtade och kärleksfulla. Och så fort vi blir lite mindre så här skjutglada så är ni nog hjärtligt välkomna och hälsa på.
Det här ni har hört om världskrig, så vi ska nog sluta med det.
Ja.
Tror du på någonting? Alltså någonting större, någonting annat än bara materian i det här bordet?
Ja, absolut. Jag tror nog på en inbyggd harmoni i livet, i naturen, i oss själva. Och jag tror på liksom en större intelligens än den som vi själva kan liksom framkalla med våra hjärnor.
Konceptet Gud, är det någonting man, är det ett ord man kan använda för det, eller är det...
Det är ett ord som jag gärna använder, men dock ganska försiktigt, eftersom det ofta förknippas med den här kyrkliga guden, den här guden i religiösa sammanhang, och det är inte så snävt, vill jag inte definiera min gud.
Till och med gud genom historien har vi lite så där en bild av att gud är ett jag. Han,
jo,
en människa som gör saker.
Precis, och det tror jag att det är ett resultat av att vi försöker beskriva någonting som inte går att beskriva. Och det enda medlet som vi har att tillgå är våra liksom logiska tankar och den här uppfattningen av världen som vi har. Så det blir liksom väldigt, väldigt begränsat.
Är du rädd för döden?
Nej, jag kan inte påstå att jag är rädd för döden.
Varför inte?
Det är någonting som jag har funderat på en hel del. Och liksom, jag, liksom det är ofrånkomligt att den här kroppen kommer att dö. Och även det här egot, den här personligheten. Men själva medvetenheten går... Den kan inte försvinna. Enligt så som jag uppfattar liksom hela den här grejen. Så säkert, jag har gått igenom en hel del rädslor kring döden. Och säkert finns det ännu mer rädslor som kommer upp i något skede. Men det tror jag är en naturlig del. Och jag är inte rädd för de rädslorna heller. Men jag tror att det finns något intressant också där i den här döden. För det är trots allt en del av livet. De hör ihop. Döden är ofrånkomlig.
Vad är det vi hittar när vi söker oss själva? Vad hittar du om du stannar upp och bara lyssnar så där som Stefan Backas rekommenderar? Är det någonting stort och evigt? Eller bara en version av döden? Jag vet inte, men jag tänker i alla fall fortsätta söka. Känner du någon som jag borde prata med i nästa säsong av Petter söker meningen med livet? Släng ett mejl till mig på petter.sandelin@yle.fi. Om du vill ha ännu ett jag i dina flöden så kan du följa mig på Instagram. Jag heter Petter Sandelin där också.